Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är onsdag den 28 december. Det är mellandagarna och de sista skälvande dygnen på 2022. Hade du en bra jul, Thomas Wilbacher?
Ja, men mycket bra. Mycket bra. Det var precis som de tidigare 42 jularna. Det är ju sällan man gör någonting annorlunda, va? Men däremot så fick jag en liten känsla för att det kanske är sista julen på ett bra tag som spenderas i Sverige. Man blir inspirerad av folk. Jaså? Som är, men folk ute och reser. Det är inte bara fotbollsspelarna som har åkt till havet, alltså de som har gått långt i VM, utan även folk runt omkring och på sociala medier. Jag fick lite känsla att det kanske ska bli sol framöver. Men inte lätt att hitta sol i närheten i såna här tider, utan det är ofta en bit. Nej. Att åka, och det kostar mycket pengar.
Ja, men så är det ju. Men då låter det i alla fall som att du inte har jättemycket att klaga på dygnen som varit.
Nej, fan heller. Det så otrevliga ska vi inte vara nu när det är trots allt i mellandagar. Det känns ju som att det är lite kärlekstider ändå. Det är jul och man ska vara med sina nära och familj, och det är väldigt lite liksom ondska runt den, även om världen är en ond plats by nature, så att säga.
Ja, jo, så är det väl. Jag hoppas, jag tror jag talar för oss båda, att alla ni som lyssnar på det här också hade en god och trevlig jul, att ni fick många fina grejer under granen, käkade något gott, men kanske framförallt fick vara med nära och kära. Nu återstår det inte speciellt många dagar av 2022, som vi sa. Vi hoppas alldeles snart kunna återkomma med ett exakt datum för när Erik Niva sladdade in i studion för att sammanfatta fotbollsåret 2022 tillsammans med dig och mig. Vi har också skjutit på det här avsnittet ett dygn extra för att vi ville hinna med matcherna igår, men kanske framförallt det som skedde lite i skymundan, i alla fall jämfört med hur det brukar vara på Aftonbladet, nämligen den årliga fotbollsgalan.
Exakt.
Där då alltså Fridolina Rolfö återigen vann diamantbollen, men i Toto Balotto sammanhang framförallt Dejan Kulusevski fick lyfta sin första guldboll. Jag säger första för att jag har på känn att det kan bli fler. Efter sin fina säsong och sitt fina fotbollsår han haft. Jag noterade också att han blev den yngste guldbollenvinnaren sedan Thomas Brolin.
Ja, jag läste...
Jag vet inte varför det gjorde någonting med mig, men det gjorde någonting med mig.
Nej, exakt. Jag läste Fagerlunds intervju med honom eftersom Aftonbladet delar ut det här priset. Brukar ju vara, det kanske var så nu också, men det tv-sändes ju inte, mig veteligen i alla fall, att Simon Bank tar sig ut på scenen och läser en av honom skriven motivering, givetvis då, som han har tagit med sig. Jag tänker att det är i alla fall Simon Bank som har skrivit den. Sen har han bara liksom lagt ett papper till resten av juryn, och så har juryn bara, det där låter bra Simon, kör! Det har ju då varit tradition, och som jag upplever i alla fall så har ju fotbollsgalan ändå varit en av de stora galarna, kanske inte lika stor som idrottsgalan, men den näst största galan.
Absolut.
Sen kom det här, jag fick bara en flash på telefonen att Dejan Kulusevski hade vunnit, och Fridolina, som du säger, och fattade ingenting. Jag tänkte, det kanske är det här något släpande från covid, eftersom allt konstigt som händer, allt konstigt som händer timingmässigt och så, har man ju under några år här nu kunnat då röra till just pandemin. Men som jag förstått det så var det inget tv-bolag som var intresserade av att sända det här, utan det landade helt enkelt på typ Sportbladets webb-tv. Har jag rätt eller?
Ja, delvis. Alltså jag tror att den stora liksom boven i dramat här, varför förändringen blev så pass uppenbar som den blev, det var ju såklart VM. Att VM låg där VM låg. Det brukar ju nämligen alltid vara så att fotbollsgalan sker i samband med den sista landslagssamlingen på herrsidan i mitten av november. I år så fanns det ju en sån samling också när Sverige träningsspelade mot Mexiko och Algeriet i Spanien respektive Malmö. Men i och med att både SVT och TV4, vad jag antar, var i liksom full flärd med... Flärd? Kändes fel använt. Full färd. Färd. La till ett äldre. I och med att båda de två liksom, tv-husen var i full färd med att preppa och sända ett VM som bara var någon dag bort, så tror jag att både SVT och TV4 var liksom out från att köra en fotbollsgala. För den kräver ju väldigt mycket. Alltså en sån där gala med folk och tv-sändning. Och det rafsar man nog inte bara ihop sådär på en halv arbetsvecka. Och jag menar, lyfter man bort TV4-huset och SVT-huset från ekvationen, då är det inte många trygga, ja, men, stabila, liksom, erfarna spelare kvar på planen.
Nej, jag tänker att det är kostsamt också, och om det ska finansieras så behöver det göras ett ganska stort arbete. Men i alla fall, jag blev förvånad, men så började jag ju då söka lite och hittade den stora liksom guldbollen-intervjun som Frida Fagerlund hade gjort med Dejan Kulusevski, och förstod ju i den texten.
Var väl länge Jennifer Wegerups liksom,
ja,
prime av året.
Eller liksom, ja, men precis.
Jennifer Wegerups största stund varje år, det är liksom guldbollen
var väl också med hennes... på scen och så med Simon och delade ut,
exakt,
både diamantboll och guldboll. Men förstod då, skulle koppla an till det du sa om att han var den yngsta guldbollenvinnaren i Sverige. Att han har ju flera sådana rekord. Han var den första spelaren född på 2000-talet att debutera i A-landslaget. Men det fanns en rad sådana, vad ska man kalla det för, rekord som ändå Dejan Kulusevski satt på. Han var väl också en av våra yngsta, kanske den yngsta och utlandsproffset. Han pratade ju mycket i den här stora intervjun om liksom besluten och valen han har tagit och eventuella uppoffringar då som det har medfört. Och han känns ju så jävla mycket mer rutinerad. Känns som att han har varit med mycket längre än vad han har varit. Så känner jag i alla fall. Och jag menar, går du som 15-åring till en utländsk klubb, vilket många gör idag, eller många känner på livet, men att sen gå hela vägen, det är väl få som gör, och att liksom behålla, alltså då är man ju någonstans på den internationella toppen. Om du spelar i en av Europas bästa akademier, han gick till Atalanta då, som fostrar väldigt, väldigt många väldigt duktiga spelare, då har han ju internationell erfarenhet sedan han var 15 år. Han fick växa upp väldigt fort och bo ensam väldigt snabbt också och bli en vuxen människa och ta ansvar och allt det där. Jag tror att kanske ännu mer min känsla att Dejan Kulusevski har varit med länge, så är han en väldigt erfaren och kanske själv känner att han varit med väldigt länge fotbollsspelare. För han har varit proffs då sedan han var 15 år gammal, och även om du är ungdomsproffs så lever du ju, visserligen med skolan då, men du lever elitfotbollslivet fullt ut då. Till skillnad från italienska unga spelare som spelar i Atalantas akademi, eller ja, spelar i vilken akademi som helst, men som kommer från hemlandet, så var det också ett nytt språk, en ny kultur, föräldrar på väldigt långt avstånd och allt det där som ska adderas till Dejan Kulusevski. Så jag tror nog han har varit tvungen att växa upp väldigt snabbt och bli vuxen väldigt snabbt, och det har nog bidragit till att han dels har väldigt tjockt pannben och klarar av motgångar. Det tror jag är en av anledningarna till exempel att han klarade av skiftet Pirlo, Max Allegri, från att vara en av de yngsta spelarna inom den italienska fotbollen som var på väg upp, rankades högst och så vidare från Parma-tiden, till att bli satt i kylan av Max Allegri. Och han pratar i den här intervjun, ni får läsa den själva, men han pratar ju om just det här med att tappa självförtroendet och att man börjar tvivla på sin förmåga, för jag kanske inte var så jävla bra ändå. Kanske bara liksom, jag flög där då lite flyt. Alltså de tankarna pratade han väldigt öppenhjärtligt om, att de började komma in. Men sen att då komma till Spurs, Conte, få förtroende och hitta tillbaka till det igen. Alltså sådana grejer, motgångar stärker ju. Och jag tycker att det blir så tydligt, det blir lätt en klyscha just den sägningen. Men det blir så tydligt när man läser den här intervjun, hur mycket han har varit med och mycket erfarenhet han har samlat på sig. Och vilken jävla ljus framtid det finns. För Dejan Kulusevski är fortfarande 22 år gammal.
Mm. Jag trodde du skulle landa i att liksom den här guldbollen-utmärkelsen var en seger för alla spelare, unga spelare som tar chansen och lämnar tidigt och kastar sig ut och liksom vågar pröva vingarna i en ny kultur, ett nytt land, ett nytt språk utan familj och vänner för att liksom jaga den där drömmen. Nu gjorde du inte det, det hade varit fint. Men vad fan?
Jag tycker det är intressant att du nämner det, för att han...
Du hamnade väl rätt också?
Ja, nej, men han pratar om det. Han får frågan direkt också. Vad han tycker, liksom vad hans råd är till unga spelare i 15-16 års åldern som har möjlighet att gå utomlands. Och jag tycker han resonerar klokt kring det. Och jag håller väldigt mycket med om, även innan den här intervjun, vad Dejan säger. Att du måste ju vara rätt person. Du måste ju dels våga bo långt ifrån dina föräldrar. Men att anta utmaningen. Det finns liksom inga genvägar. Och hamnar du i Italien, Spanien, England, så måste du kriga kanske ännu hårdare än vad de inhemska spelarna gör. Och det är svaret. Precis som svaren på allt, så finns det inget. Det är inte svart eller vitt. Ja eller nej. Och det tycker jag genomsyrar hela ungdomsfotbollen. Ja eller nej, börja med en akademi när du är 8 år. Nej, det finns inget rätt svar på det, utan det är olika barn, olika individer. Och precis samma, är det rätt att gå utomlands? Ja, för Dejan Kulusevski så var det rätt. Och det är, ja, det kan vara ett pris du får betala, men liksom, är du rätt person? Om jag säger så här, Dejan Kulusevski stannar kvar i BP och spelat och debuterat, så här, då hade han inte kommit lika långt nu, och förmodligen så hade han inte blivit en lika bra fotbollsspelare. Han hade inte fått samma utbildning och inte nått samma höjd. Däremot så fanns det ju en risk att göra det, att det slår åt det andra hållet. För honom var det rätt, men ska du nå toppen, vilket väldigt få gör, nålsögat är minimalt inom världens största idrott. Ja, då, alltså så här, vågar du riska allt, så finns det en chans att du kommer igenom det nålsögat också. Så att olika på olika personer, nyanser. För Dejan Kulusevski så var det fundamentalt för att han skulle vinna guldbollen vid 22 års ålder. Det hade han nog med största sannolikhet inte gjort annars.
Nej, och jag menar ju
såklart... Då landar jag ändå i någonting i det.
Nej, absolut. Och jag menar ju såklart också, alltså så här, samma sak, att det här är inte ett bevis på att det för alla är rätt att lämna,
och det finns
eller
bevis.
Bättre att lämna i 15-16 års åldern för att satsa allt. Men det är ju också ett fenomen som i Sverige som fotbollsland tenderar att bli ganska utskällt när man då inte tar sig igenom det där nålsögat och man får vända hem och börja om i Mjällby, Kalmar, BP eller Örgryte eller vad det nu är. Så att när en sån här spelare som lämnade vid 15-16 års ålder nu 6 år senare står där och lyfter guldbollen, så tycker jag att man ska liksom lyfta det faktum att han faktiskt tog den vägen, och att det är en väg som för vissa fungerar alldeles utmärkt och kanske faktiskt fungerar mycket, mycket bättre än alla andra alternativ.
Ja, du har ju ett jättebra exempel i Joakim Olausson som också gick till Atalanta som ungdomsproffs tidigt och fick debutera i A-laget, och sen så, ja, jag tror att han är i 2 åkers eller någonting sånt nu. Det blev inte den stora karriären som han såg framför sig. Jag kommer ihåg att jag skrev en hel del om honom och träffade honom i Milano. Jag tror att vi har pratat om det i Toto 4 eller 5 gånger. Men där har du ett exempel på att det inte finns några garantier. Även om han rankade som en av de liksom, största talangerna i Atalantas akademi. Och allting verkade gå enligt plan, så att säga. I alla fall om man kollar ur Atalantans ögon. Så räckte det inte hela vägen fram. Jag tror nog inte att Joakim skulle resonera som så att det var fel. Men det räckte inte för att... Han kom inte igenom nålsögat i alla fall. Trots att han mer eller mindre hade ungefär samma väg som Dejan Kulusevski. Så att det finns liksom inga garantier för någonting.
Ja, men så är det ju, verkligen. Jag tycker i alla fall att vi säger ett stort rungande gemensamt grattis till Dejan Kulusevski. Jag tycker att han vinner den här guldbollen välförtjänt. Dels sett till att han faktiskt kanske just nu är Sveriges bästa fotbollsspelare, men också givetvis sett till vad han har uträttat under året 2022 jämfört med konkurrenterna. Alltså Zlatan har gått skadad mer eller mindre hela året. Emil Forsberg har haft ett ganska så svalt år, i alla fall jämfört med fjolåret när han vann, efter att han var Sveriges överlägset bästa spelare i EM. Alexander Isak trodde nog många skulle ta liksom nästa kliv, kanske framförallt var med och hugga på den här guldbollen. Men det var en jobbig vår i Real Sociedad, det har inte blivit någonting med landslaget, och en tidig skada under den första perioden i Newcastle har ju hållit honom borta från spel här under hela hösten. Victor Nilsson Lindelöf ska såklart inte vara med och hugga på guldbollen, dels för året han har haft, dels för att han har haft två stycken inteckningar i priset. Jag tycker det är liksom, det ska ändå vägas in. Det var ju en del som på allvar lyfte upp Pontus Jansson. Relativt sett i sig tycker inte jag att det är så konstigt, men jag, även fast det ibland går emot liksom statuterna enligt vissa, så är ju, alltså, vissa menar ju på att guldbollen är ett pris för Sveriges bästa fotbollsspelare, andra menar på att guldbollen är ett pris utifrån statuterna och kriterierna, liksom vem har flest checkar i boxen. Jag har ju till exempelvis under åren i Toto Balotto liksom drivit tesen skadad eller inte, Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare. Så att handlar det om att utse Sveriges bästa fotbollsspelare, så kan vi ge priset till en skadad Zlatan också. Andra har ju en annan åsikt kring vad det här är. Men när det kommer till Ponne, alltså, säga vad man vill om Pontus Jansson, jag tycker att han har gjort det fantastiskt som lagkapten i ett Brentford som upplever liksom höjden av sin oerhört långa och stolta historia som fotbollsklubb på övre halvan i Premier League. Sen så är det klart att det kommer ligga honom i fatet att han har stängt dörren till landslaget, men att han bollas upp, det tycker jag är liksom, det är en fjäder i hatten som säger ganska mycket om vart Ponne är för tillfället på den svenska fotbollshimlen. Men att han ska vinna guldbollen, nej, där tycker inte jag att liksom priset ska landa, utan jag tycker att det har varit ett väldigt bra, en bra utmärkelse.
Jag ska vara ärlig, jag intresserade mig bara för Dejan Kulusevski och den här långa intervjun med honom, som jag för att tycker var jävligt bra. Men delas det inte också ut pris till årets målvakt, årets försvarare, årets mittfältare, årets anfallare?
Jo, och det var där jag skulle landa.
Jag vet faktiskt inte. Då får du upplysa mig. Jag vet inte vilka som vann. Jag såg att Kosovare Aslani, för jag följer henne på Instagram, vann pris som årets mittfältare på damsidan. Men jag är mer vet jag faktiskt inte. Det är väl Hedvig Lindahl igen som är årets målvakt. Ja. Hon kan fan inte få det efter det här året alltså.
Nej, det var Jennifer Falk.
Ja, men helt rätt.
Häckens målvakt.
Nu är det ju speciella tider, det är mellandagar. Och då är vissa hemma, men vissa också ute och reser. Man är hos familj och vänner. Det är ju kanske den största resehögtiden vi har i det här landet. Man kanske också har börjat tänka på nyårslöften som träning. Eller så njuter man bara av ledigheten. Det är liksom state of mind just nu. Och då vill jag till alla er presentera er bästa kompis, som ni kan ha med er överallt, nämligen The Freestyle. Och den är, precis som det låter, en alldeles egen portabel nöjesmaskin som kan visa en storbildsupplevelse upp till 100 tum på närmsta vägg. Med Samsung Smart TV inbyggt också i den här projektorn, så kan man streama direkt från projektorn och har inget behov av att koppla in någon extern källa, typ en laptop eller liknande. Du tar bara med dig The Freestyle, din bästa vän. Och du får dessutom hela upplevelsen från en och samma produkt tack vare projektorns inbyggda 360-ljud. Du behöver inga externt ljud. Men vad är det för bild då? Är det dålig bild? Nej då, vi pratar full HD! Jajamensan, det är otroligt. Och har man ingen strömkälla nära, vad gör man då? Jo, då finns det battery pack till detta lilla mästerverk att skaffa. Det är otroligt. Lägg namnet The Freestyle på minnet. Det är inte bara framtidens, men också, enligt mig, en av Samsungs absolut bästa produkter som du kan göra allt från att streama filmer på, kolla på fotboll, överallt, hela tiden. Gå in på totobaloto.samsung.se. Gör det nu. Och sök efter min bästa vän, The Freestyle. Yeah! Toto Baloto är sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Jajamensan, Grit håller ju till uppe i Skellefteå. Och just nu så har faktiskt Skellefteå en inflyttarkampanj för att locka fler människor att flytta upp till fantastiskt vackra Norrland. I alla fall, det som Grit skulle vilja skicka med er här nu inför jul och nyår är att kolla in den här kampanjen. Och om du dessutom är digital specialist eller kanske jobbat med projektledning inom digital marknadsföring, hör av dig till Andreas eller Jakob och gör det nu. De är ju nämligen ständigt på jakt efter talanger. Och vet ni hur långt de går för att hjälpa sina talanger att trivas i Skellefteå? Vet ni det? Simon, performance marketer från Göteborg, han hade hittat ett hus i Skellefteå som han var intresserad av, som ägdes av en äldre dam som ville sälja men inte hittade lägenhet. Så Jakob ringde några samtal, men han är the guy uppe i Skellefteå, va? Fixade en lägenhet åt damen för att Simon sen skulle kunna köpa hennes hus. Så jobbar Grit. Så fundera inte så jävla mycket. Packa väskan, sluta pendla helt hutlöst många timmar i veckan och flytta upp till Skellefteå och börja jobba på Grit. Jag fan börjar flytta hela Toto Balotto-studion upp till Skellefteå efter att ha läst det här. Hörrni, börja kika på ett hus till familjen Wilbach och Grit. Så länge säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag ville bara landa i då att det fanns ju en tid, och det ska man ju komma ihåg, alltså så här, Guldbollen var ju länge ett pris som man nästan med lite säkerhet visste skulle landa på vissa stationer under en period av 5-6 år. Ja, men han ska ha den och han kommer få den, och men det är inte dags nu, utan han kommer få det nästa år. Och sen så kommer Zlatan Ibrahimovic och är på den nivån han är. Så att jag menar, för väldigt många bra spelare så blev det ju aldrig någon guldboll, för att Zlatan var ännu bättre i 12, 13, 14 års tid. Nu sen liksom, det var väl Andreas Granqvist som bröt Zlatans svit där på, jag vet inte hur många han var uppe i, raka. När han då fick den 2018, och sen så rullade det ju på med Vigge gånger två innan Emil Forsberg till slut fick den i fjol. Nu tar Dejan Kulusevski den, men jag menar Alexander Isak, han har ännu inte lyft den här guldbollen. Det finns säkert flera som tänker att post-Zlatan så har man en chans. Men jag misstänker att Alexander Isak för inte så länge sedan hade räknat in att nu jävlar är den första guldbollen min. Men sen så händer liksom livet. Sen så händer
fotbollskarriären. Det är dags för honom att vara skadefri och liksom spela 20 raka matcher och göra 10 mål. Alltså det är verkligen dags.
Jag skulle också vilja utmana alla att liksom datera en tidigare sägning än min. Att Dejan Kulusevski kommer givetvis vinna guldbollen 2022. Det fattar till och med Hillman. Vet inte riktigt hur tidigt det var jag sa den, men det var tidigt i alla fall. Så har vi den saken sagt. Han vann ju såklart då också, eller det är ju inte såklart, eftersom det här har ju sviktat genom åren. Andreas Granqvist vann ju till exempel då guldbollen, men inte årets back. Dejan Kulusevski, för att svara på din fråga, vann ju dock givetvis även också kategorin årets forward. Inga konstigheter än så länge. Emil Forsberg, årets mittfältare. Jag vet inte om du har några invändningar mot det. Jag tycker att det är rimligt.
Jag håller med.
Jag tycker att han har varit, framförallt så tycker jag i detta mörka landslagsår, så har han steppat upp liksom som ledare.
Ja, det tycker jag. Alltså, på många sätt. Jag tycker dels han pratar väldigt bra i media. Alltså, han är väldigt tillgänglig på ett rimligt och bra sätt. Han resonerar ofta klokt liksom efter matcher. Bjuder på sig själv. Och sen så tycker jag att han har varit en ledare på planen också. Alltså när det har varit stort landslagsmörker så har han ändå liksom kommit ifrån matcherna med ett godkänt betyg.
Sen så har det varit en jobbig tid såklart i Leipzig med alla tränarskiften, och han har gått lite småskadad, och det har väl inte varit någon jättesäsong på något sätt, men det har det ju inte varit för speciellt många, så att jag har inga problem med att Emil Forsberg löser ännu en inteckning i årets mittfältare. Sen, lite längre ner i banan, där blir det lite mer jobbigt, för jag tycker faktiskt att juryn gör en miss här som inte ger priset som årets försvarare till Ponne. Utan det landar ju hos Victor Nilsson Lindelöf, och det tycker jag faktiskt,
det är ofattbart.
Det tycker jag faktiskt blir fel och skevt.
Ja, men det är ju någon slags landslagsbedömning enligt folkhemmets regler som alltså så här, man går nästan på vem är mest folkkär snarare än att man går på faktiska prestationer. Så det är ju patetiskt, kan jag ju tycka.
Ja, men,
Vigge ska definitivt inte ha den, bara för att han är liksom en del av ett större lag, så måste du ju fortfarande prestera på planen. Och det tycker jag han har gjort alldeles för sällan.
Mm. Och det är kul att du säger det, för att jag förstår också såklart att det är skillnad på en spelare som spelar i landslaget och en spelare som i Ponnes fall då har tackat nej till landslaget. Men det man ska komma ihåg, under 2022 så har ju dels då Victor Nilsson Lindelöf varit en del i det misslyckade VM-playoffet där vi alltså förlorar mot Polen, och liksom, ja, det är en insats man inte direkt kommer berätta om för barnbarnen. Sen så vet jag inte om du kommer ihåg det, men när det var dags för 4 stycken Nations League matcher i juni under ett oerhört intensivt schema, när Janne skulle testa 4-3-3 och vi skulle liksom få till någon slags nystart, då kastade ju faktiskt landslagskapten Victor Nilsson Lindelöf in handduken. Skyllde väl på någon muskelskadekänning, men vi vet ju alla vad som försiggår i juni. Då är det bröllopstider, det är semestertider. Jag förstår att man inte är så jävla sugen på att ledsaga en halv ny landslagsgeneration in i ett 4-3-3.
Med det sagt,
men med den där lagkaptensbilden så tycker jag någonstans att det ansvaret kommer. Vi kan förflytta oss då till höstens Nations League-spel där vi torskar med 4-1 nere i Serbien och sen spelar 1-1 hemma mot Slovenien. Så ur ett landslagsmässigt perspektiv så tycker jag inte att Victor Nilsson, nej, så har ju Victor Nilsson Lindelöf mer eller mindre bara minus på sitt 2022. På det så kan vi addera ett Manchester United-år där vi alla vet att han har gått från att vara tvåa, alltså bredvid Harry Maguire, till att bli trea bakom Rafael Varane, till att numera sen Lisandro Martinez anslöt i somras vara fyra. Han har dessutom varit en hel del skadad, och Manchester United har, mig veteligen i alla fall, inte uträttat någonting som Victor Nilsson Lindelöf antingen har varit en del av eller antingen har liksom,
ja, men det är ett minusår på det är ett minusår på klubblag
på alla sätt och vis.
Jag tycker liksom också de individuella prestationerna, nu pratar vi en del om lag, och jag menar där är det mycket minus, och han har inte varit en given del i en startelva i Manchester United under den här hösten, och sen så innan så gick det helt dåligt också. Dåliga individuella prestationer i liksom kollektiva disasters lite grann. Då är det, ja, men för mig blir det lite patetiskt att man ger det till lagkaptenen i landslaget. Det är liksom ett jättekonstigt populistiskt beslut, men då undrar jag, sitter Janne kvar i juryn?
Ja, men Janne har ju klivit av sina jury.
Ja. Vad har vi på juryn då?
Jag vet inte fan faktiskt. Det borde man ju, det borde man kanske.
Eller är det bank? är det bank som sitter där och bestämmer?
Alltså, jag ska låta det vara osagt. Sen så förstår jag också att det blir ju känsligt internt politiskt ifall man skulle ge årets försvarare till typ den enda mittback som har tackat nej till landslaget senaste ett och ett halvt åren.
Jo, nu fattar jag ju. Jag läser det här nu. Stefan Pettersson, landslagschefen, ersatte Jan Andersson.
Men då är case closed. Case lika med closed. Nej, men precis. Och då har vi ju svaret. För jag tycker att det blir lite, jag tycker att det blir lite liksom pajigt, och sen så kan folk säga hur mycket de vill att vi är jäviga här eller part i målet som vi liksom alltid heja på Ponne, jada jada jada. Det är inte liksom så här, vill man spela ut det kortet, gör det. Det hade inte ens behövt vara Ponne. Jag tycker bara att det är så här, det blir så urvattnat det här priset när det av slentrian bara då ska gå till Victor Nilsson Lindelöf. Det hade kunnat gå och lösa det en piggare pristagare. Precis som det hade kunnat gjort på då posten och priskategorin årets målvakt. Eftersom den gick till Robin Olsen. Och här förstår jag liksom faktiskt ingenting hur man landar i detta. Jag är inte först på den här bollen. Det är många som har uppmärksammat det här i dagarna. Jag är väl medveten om det. Men för er som inte har liksom tänkt på det här så kan jag påminna er om att Robin Olsen inledde 2021 skadad i Sheffield United innan han i slutet av januarifönstret hamnar bakom Dibu Martinez i Aston Villa. Sitter på den kvisten hela våren men spelar de här två playoff-matcherna med landslaget som vi alla vet hur de slutade. Det blir en match för Manchester City i Premier League. Det är säsongsavslutningen borta mot Manchester City. Det blir förlust med 3-2. Sen så ska han ju ha en jävla honnör för att han ställer upp och spelar de här fyra Nations League-matcherna i juni då. Det gick ju dock som det gick. Det blev ju raka förluster efter segern mot Slovenien i premiären. Och sen så fortsatte då efter sommaren tiden i Aston Villa med kvisten hela vägen fram till september då det blev fyra insläppta mot Serbien, kryss mot Slovenien, tillbaka till kvisten. Sen så blir det då ett Premier League-inhopp när Martinez skadar sig. Torsk 4-0 mot Newcastle. Två matcher senare så står han mot Manchester United i ligacupen, släpper onio in fyra bollar innan det alltså var dags igen nu i förrgår mot Liverpool. Där det blir förlust med 3-1. Och jag säger liksom, jag säger inte i detta att Robin Olsen har gjort det dåligt i sig i matcherna eller att hans insatser borde ha genererat fler poäng till Villa eller bättre resultat för Sverige.
Det sa jag tycker, med Vigge däremot.
Ja, låt mig men i det här, ja, men i det här fallet så tycker jag bara att det är för mig helt oförklarligt hur detta 2022 kan rendera i en utmärkelse som årets målvakt. Vad har vi, alltså så här, hur fan motiverar man det till de svenska målvakter som relativt sett har gjort det jättebra?
Ja, ett fakta här från 2020 kan ju ha varit så att det har ändrats någonting, men då bestod i alla fall juryn av 6 personer. 3 stycken från förbundshåll. Karl-Erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och Stefan Pettersson. Och övriga platser då från Aftonbladet. Då Patrik Hams, sportchef, dåvarande sportchef, ändå om han är kvar. Simon Bank och Petra Thorén. Mm. Det är ju en jävla jury.
Det är väl liksom antagligen,
men
då,
vadå, eftersom... Ska de beställa, alltså, sitter vi och pratar om ett pris som de här 6 har suttit och liksom knåpat fram. Egentligen så borde vi göra ett eget pris. Och kan vi ja, men helt ärligt, vi kan ta med också folkets röst som en av 6 personer blir liksom Toto Balottos lyssnare som får rösta fram.
Och men sen, du, ja. Då gör vi så här att i nästa avsnitt till nyårsafton så kör vi den alternativa fotbollsgalan.
Va fan, vad nice. Ja, men vi gör det, helt ärligt. För det här går ju, vi kan inte sitta på Karl-Erik Nilsson, Håkan Sjöstrand alltså. Och landslagschef Stefan Pettersson, jävla surmulen, som tillsammans med Patrik Hams, vet inte om han är kvar, och Banken och Petra Thorén knåpar ihop vilka som ska vinna det här priset. Alltså, då har ju vi mycket mer trovärdighet i den. Men ska vi addera några? Ska vi ta med inrikeskorrespondent och utrikeskorrespondent Daniel Larsson också? Alltså i juryn så att säga. Så vi kan, ja. Vi kan ha ett litet råd.
Ja, absolut.
Jag tänker att vi ska vara 6 personer bara för att... ja, sådär. På något sätt. Ja, kanske Ponne ska vara med. Fast han kanske blir lite jäv.
Exakt. Daniel Larsson, vem tycker du ska ha guldbollen, Ponne?
jag vet att vi kommer få Daniel Larsson emot oss där vi ska utse Ponne till årets försvarare.
jag har en vag magkänsla av att Danne kommer propsa hårt för sin klient Anel Ahmedhodzic som representerar Bosnien,
men det ser vi igenom.
Men jag har ett namn. Försvarare.
Jag har ett bra namn. Aha. Din bror Isak Dahlin tycker jag borde vara med i juryn. Han har mycket åsikter. Mm-hmm. Och har mycket fotbollskunnande, tänker jag. Och ni är väldigt olika också så där, i ett sätt ibland att se på, eller ni har väldigt starka åsikter.
Ja, men alltså vi får sätta ihop en liten brain trust. Mm. Vi får sätta ihop en liten brain trust och så återkommer vi med den alternativa fotbollsgalan i nästa avsnitt av Toto Balotto. Jag tycker i alla fall att
utmärkelserna kanske vi inte ska prata för mycket om vilka vi tycker ska ha priser och så, utan det kan vi då sätta timer på till nästa avsnitt. Men du vill bara avsluta med att du kommer ju inte sitta i juryn med mig, Isak, Danny, Fribben och kanske någon till och propsa för att Robin Olsen ska vinna målvaktspriset.
Nej, precis. Det var det jag ville stänga det här segmentet med, genom att skicka en liten gulasch till de som har landat i att Robin Olsen är årets målvakt. Men schnitzel då till Dejan Kulusevski som fick lyfta sin första guldboll. Grattis till honom. Nu måste vi hinna prata lite fotboll, för fan, vi har varit igång i typ 45 minuter.
Jag ska bara säga det. En sak. Jag ska se till att sätta upp en poll där vi tar in folket då som en egen röst. Toto Balotto-lyssnarna som får vara lite utslagsröst eller kompass när vi liksom för diskussionen om vilka som faktiskt ska vinna. Och sen ska jag ta fram ett pris också. Alltså vi måste ju ge ett fysiskt pris.
Ja, men vet du vad vi har här?
Nej.
Nu ser jag allt såklart. Mm-hmm. Eftersom vi har då Toto-ballon såklart. Alltså priset till världens bästa spelare. Eller vad det nu är för pris. Jag vet faktiskt inte.
Alltså det är ju ett pris.
Det är väl snarare ett estimat.
Kommer också en högst eftertraktad och önskad Toto-ballon här i dagarna.
Ja, just det. Det kan vi väl köra i nästa avsnitt också då.
Ja.
Det är väl lika mycket ett pris som det är ett estimat, som det är någon form av valutakurs.
Nej, det håller jag faktiskt inte med om. Då har du inte riktigt fattat det.
Ja, men det tror jag ändå att jag har. Eventuellt. Ja. Jag vet inte. Ja. Anywho, det jag skulle säga var i alla fall att vi då givetvis då har Toto-bollen.
Perfekt. Nu kör vi. Toto-bollen.
Det blir ju då liksom. Det är ju Toto Balottos guldboll.
Ja, vi kör.
Vi har Toto-ballon och så har vi Toto-bollen.
Ja.
Så får vi se vem som får den första inteckningen då och får lyfta den första Toto-bollen.
Toto Balotto är sponsrade av K-Rauta. Och nu är det äntligen dags för mellandagsrea på K-Rauta. Och då gäller det att passa på att fynda. För K-Rauta har upp till 50% rabatt nu i sina butiker och på krauta.se. Jag utnyttjade det här för något år sedan genom att köpa förvaring med Elfa. Och det är just nu, som av en händelse, just rea på Elfa. Denna hittar ni på krauta.se, men ni kan också gå in i butik och hitta den. Men det är nästan rabatter på allt, till exempel 30% på all färg från Bäckers, 30% på badrumsmöbler från Cello för er som håller på eller ska renovera badrummet eller bara byta ut badrumsmöbler. Fräscha upp det, piffa till det så att säga. Glöm heller inte att bli medlem i K-Rauta Plus. Som klubbmedlem får man ju poäng på alla köp och dessutom unika erbjudanden och 90 dagars öppet köp. In på krauta.se eller besök närmsta butik. Vi säger kitos, K-Rauta. Toto Balotto är sponsrade av Circle K och nu hörni är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K Extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då, så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra. Man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Circle K Extra är alltså Circle Ks medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen, och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret. Du får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när du ansluter till Circle K Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Jajamensan, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då erbjuder Circle K dig deras premiumtvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv, för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto görs i samarbete med Sambla, låneförmedlaren ni vet, som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på sambla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån eller ett lån inför en resa eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen, och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper en, ja då är det bara lyfta på luren och slå Sambla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se över lån. Vi säger tack Sambla för att ni är med och medgör Toto Balotto.
Det har spelats en jävla massa fotboll här äntligen igen på de brittiska öarna. Sist vi hördes då hade ju ligacupbollen spelats, men sen i förrgår så är ju Premier League igång igen. Det var en fin Boxing Day på alla sätt och vis. Två matcher igår när Chelsea städade av Bournemouth först och Manchester United städade av Nottingham senare. Vilka intryck fastnade på dig från dessa två Premier League-dagar?
Nej men alltså, dels det pratade vi om lite grann, men att se Kevin De Bruyne spela fotboll igen är fortfarande kvar på näthinnan, och den fantastiska fotbollsspelare han är, fräsch.
Nu spelar han spelar ikväll,
jag vet, men han spelar ligacupfotboll. Men okej då, från Premier League-fotbollen. Jag liksom tar mig tillbaka här lite försiktigt och börjar i kronologisk ordning med den fotboll jag har sett. Och då gjorde det väldigt starkt intryck på mig. Är du med? Och så tar jag mig lite framåt här. Är du med? Ja, en sak som jag tyckte var kul och som jag fastnade lite vid, det är att se alla spelare som inte var med under VM. Lite bortglömda har de blivit under en månad. Haaland, Salah och så vidare. Alltså det, ja, det gjorde ändå någonting med mig. Se Haaland göra mål efter en kvart.
Men det har vi ju redan pratat om.
Exakt, och se Salah springa och spela.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och göra det så bra som han gjorde. Det gjorde också någonting med mig, Gustav.
Jag fattar. Jag måste säga att jag var riktigt nära på att rycka upp gaffeln som satt i julskinkan och köra in i mina ögonglober för att peta ut ögonen när jag såg Tottenham spela mot Brentford. Det är fan i mig anmärkningsvärt att det där laget går liksom bakåt oavsett vilken tränare de tillsätter. Alltså först så hette det att det var Mourinhos fel. Mourinhos dödgräva fotboll. Åh, den är så tråkig, och det är allt annat än vad Maurizio Pochettino stod för. Och den härliga, fröjdiga boll han spelade. Och sen så var det tydligen Nuno Espirito Santos som var, han är fan ännu värre än Mourinho. Det här går inte. Vi måste faktiskt ge lite upprättelse till The Special One här. Så jävla dåligt kanske det inte var. Och sen så kommer nu här Antonio Conte, som på ett år har lyckats gå från ja, men styva segel och tro på morgondagen till att ja, men det är nästan så att jag liksom hör Tottenham supportrar prata om att det är värre än hur det såg ut under Nuno. Och när man ser Spurs spela med det här laget som de har på banan, däribland då Kulusevski, men kanske framförallt Kane och Son, och jag menar, det finns en stabil centrallinje med Höjbjerg, och visst, nu stod ju för sig inte Hugo Lloris mot Brentford, men han har ju varit en konstant mellan stolparna under hela den här hösten, och det har ju sett ut på samma sätt hela tiden, match efter match. Man går ut, man är inte på banan, man hamnar i underläge med en eller två kassar, och sen så börjar man liksom intensivt spela någon desperat fotboll sista halvtimmen, och så löser man på något jävla mirakulöst sätt ett resultat, och så får den här shitshowen bara rulla vidare. Alltså, jag förstår inte vad Conte pysslar med.
Nej, alltså, vad han pysslar med är väl att han kanske inte har sitt lag i bästa form just nu. Det är långt kvar innan vi ska summera Spurs-säsong. Nu låter det som att jag inleder någon slags försvarstal för Antonio Conte, bara för han är italienare här. Det gör jag inte. Men alltså, sett till att Manchester United vinner med 3-0, att Chelsea vinner med 2-0, att Arsenal fortsätter flyga, att Liverpool vinner borta mot Aston Villa, så var ju, till och med Newcastle får ju se som ett topplag nu, så var ju Spurs kanske enda laget då som inte heller presterade resultat. Och jag vet inte fan om vi hade suttit där och pratat om den tråkiga bollen, men okej, det finns väl en anledning att göra det. Men jag hörde väldigt många experter, jag såg många på sociala medier som pratade om att så här, det ska bli intressant att se de här lagen, i vilket skick de kommer och hur de ser ut nu efter VM, och många spelare har varit iväg VM och vissa har spelat länge också. Och det där någonstans så här, höll jag med, det skulle bli spännande att se. Och där tycker jag ju att många av dem jag nämner också såg väldigt bra ut. Det var inte bara resultaten. Det laget där man liksom verkligen kände att både resultat och prestation var riktigt dåligt var ju Spurs. Men det du pratar om är ju någonting som har pågått under en tid, och att du inte ser något speciellt ljus framöver. Jag är väl snarare kanske lite mer åt hållet då som Dejan Kulusevski pratar om i den här långa intervjun, att så här, nej, men vi kommer komma. Alltså, vi har tränat helt hårt och alltså rent fysiskt kanske lite nedtränade, alltså det kommer. Jag tror att vi kommer liksom flyga sen. Och vad jag känner Antonio Conte, så brukar hans lag hålla över säsongen och att det kommer se bättre ut. Så det är snarare kanske en varningsklocka då kanske.
Absolut, samtidigt som man ska ju komma ihåg att Conte är ju en tränare som, liksom José Mourinho, är beroende av resultat. För det är det enda som rättfärdigar sättet att spela fotboll. Alltså, det är ju en typ av fotbollsfilosofi som inte är förenligt med någonting annat än att man faktiskt vinner i slutet av dagen.
Jag tycker att han är jävligt bra individuellt. Kolla vad han har gjort med Dejan. Han har fått tillbaka självförtroendet och liksom spelar en jävligt bra fotboll. Kanske inte just i den här matchen, men överlag så har han verkligen hittat sig själv i Spurs. Så man får inte glömma bort de delarna heller. Jag vet inte om jag håller med om att Contes fotboll är så jävla destruktiv och tråkig.
Nej, då tycker jag att du har sett för lite Spurs under 2022.
Nej,
faktiskt.
Men det är väl snarare ett sätt, alltså, att vi ser olika på liksom vad som är propositiv fotboll och vad som är destruktiv fotboll. Det är väl snarare i så fall där jag är motvalls.
Jo, men alltså, positiv, destruktiv, konstruktiv, hur man än vill benämna den, så kan jag lova dig att Spurs kommer bränna Champions League. Och när Spurs kommer som bäst femma...
Jo, men pratar du på samma sätt så... kring Jürgen Klopp då? Eller vadå? Där är det mer rättfärdighet, alltså, att han ligger 5 poäng bakom, visserligen är match mindre spelad, men 5 poäng bakom Spurs, då tycker du att det är mer okej för att man spelar en annan typ av fotboll. Alltså, hjälp mig bara förstå. Eller Ten Hag som ligger på ungefär samma poängskörd, eller Pep Guardiola, ja, som ligger på ungefär samma poängskörd. Alltså, förstår jag menar? Det blir ju väldigt subjektivt att sitta och prata om att så här, det är bara resultatet som rättfärdigar någonstans Contes existens på den här nivån. Jag håller inte med om det.
Nej, men jag tycker dels att, alltså, att dra in Manchester City här blir väl fel, i och med att, alltså, ikväll så kommer de vara 5 poäng förbi ja. Spurs med en match mindre.
Men de har lite annan budget än Spurs också, så att, jag tycker inte att det är helt fel att dra in dem.
Nej, det är väl klart att de har en annan budget, men Tottenham har inte direkt spenderat lite pengar de senaste fönstren.
Det finns en annan budget, det finns en Haaland, Antonio Conte, Kevin De Bruyne. Alltså det är lite skillnad på Löneberg och så vidare och så vidare. Det kan vi konstatera.
Jo, absolut. Men Tottenham har trots detta spenderat oerhört mycket pengar på nyförvärv senaste 1,5 åren. Man har en startelva som står där ute på benen som har varit relativt skadefri under hela den här Conte-perioden. Man har nått resultat, alltså att Conte löser den där Champions League-platsen. Ja, men det var ju liksom det var ju jättebra gjort, och därför så ser man ju mellan fingrarna på det som var fjolårssäsongen sett till hur det såg ut på planen. Men när man sen går in i en
sett
ny säsong
och ska på planen som du hela tiden återkommer till sett för lite och så vidare. Alltså jag förstår inte varför Antonio Conte Spurs ska hamna liksom under strålkastaren om man då börjar jämföra med de andra lagen runt omkring som har plockat upp ungefär mer eller mindre lika många poäng. Och det är fucking Spurs vi pratar om!
Jo,
alltså
jo.
Det vill säga ingenting.
Nej, men det finns väl jättemånga tränare som liksom har fallit offer för, alltså José Mourinho är väl det främsta exemplet på en tränare som han måste i parti och minut, alltså varje säsong måste sluta med att han lyfter minst en buckla för att liksom hans fotboll ska kunna rättfärdigas.
Enligt vem?
Ja, till att börja med hans arbetsgivare, supportrarna.
Fast han har alltid varit en tränare som har varit 2 år, 3 år max i en klubb. Det är ju så han liksom har tränat fotboll under hela sin karriär. Ja. Det finns väl ingen som förväntar sig att José Mourinho ska komma in och vara någon one-time-gubbe eller vad säger jag, one-club-man Ferguson i en klubb. Alltså så att han är kort tid tycker jag liksom inte. Alltså det är att gå ifrån ämnet lite. Det jag inte förstår, det är det du säger att Antonio Conte måste nå resultat mer kanske än en annan tränare för att han spelar en viss typ av fotboll. Det är den logiken jag tyvärr inte kan omfamna och inte förstår.
Nej, jag tror att väldigt många förstår logiken i att om du spelar fotboll i Tottenham som Mauricio Pochettino gjorde och kommer 4, så är det jättemånga som kommer tycka att det är allt vad man begär av Spurs. Men spelar man den fotbollen som Antonio Conte spelar med de värvningarna och de prislapparna som han har varit tränare under det senaste året och landar in samma ligaplacering, så tror jag att det är väldigt många som kommer tycka att det är inte bra nog. Och jag är helt övertygad om...
Men allting är ju relativt sett till alltså spendera...
Det är klart att allt relativt är relativt.
Och ska ställa sig, eller framförallt ska ställa sig i relation till vad andra spenderar och vad andra gör. Att Antonio Conte ligger 4 med Spurs efter 16 omgångar. Det är väl precis allt vad man kan begära av Spurs.
Fast om du har sett matcherna och hur de har sett ut, så hade
jag har
du
sett Spurs precis, massa.
Ja, men så hade du precis som jag och jag tror väldigt många andra haft liksom bilden av den här poängskörden som ett jävla mirakel som snarare är
det håller jag absolut inte med att det är en jävla mirakel att man har den här poängskörden. Definitivt inte. Då har man inte sett mycket fotboll. Då kanske man borde gå tillbaka i fotbollshistorien och se hur lag har vunnit sina titlar och hur framgångsrika lag har blivit framgångsrika.
Genom att liksom hamna i underläge och spela dåligt. Och liksom...
Genom att hamna i underläge och spela dåligt. Vad är spela dåligt, Gustav? Kan du förklara det? Kan du skicka manual till mig vad spela dåligt är?
Om du, jag tror att du fortfarande kommer åt den matchen via Play.
Ja, men det går alltid att hitta. Jag kan hitta 100 matcher som är dåliga av vilket lag som helst.
Ja, men
det är klart att alla lag gör dåliga prestationer.
Jag säger bara att om du trycker igång Brentford Spurs från i förrgår så har du själva liksom grunddefinitionen av att spela dålig fotboll. Det är ett lag som de får inte ihop fyra. Ja, men de är på väg att vinna den här matchen. De är en ribba från Harry Kane från att vinna matchen. Och det är det jag säger.
Det är också en jävla styrka. Det är en jävla styrka om man har vunnit den här matchen genom att inte spela speciellt bra. Men jag har ju sett Antonio Conte Spurs spela jävligt många bra matcher.
Nej, men alltså så här, vi behöver inte hålla med varandra i allting här. Jag får känslan av att du också liksom så här, du låser dig lite vid att ta strid för Antonio Conte.
Nej, det är absolut inte det jag gör. Det kunde ha varit vilken annan tränare som helst. Men det jag tar strid för, det är att folk har köpt in sig på och religiöst står kvar i att Pep Guardiola, det är så man ska spela fotboll. Jürgen Klopp, det är så man ska spela fotboll. Tyska energicoacherna, det gillar vi. Ett lag som byggs starkt från en defensiv, det gillar vi inte. Och så vidare och så vidare. Det finns en liksom finare fotboll och det finns alltså så här som man ska omfamna, och sen så finns det ful fotboll då, och där håller jag absolut inte med.
Nej, men
om fin och ful och vad som är vägvinnande och vad som inte är vägvinnande i längden, och att man bygger sitt spel och att det på något sätt, alltså man bygger sitt eget spel och mycket ball possession och att det i slutändan ska vara vinnande, det är framtidens fotboll och sådär. Det är inte allt, nej. Det finns undantag till det också. Och det finns tränare som kommer vinna och lyfta titlar genom att spela en annan typ av fotboll.
Absolut. Men jag tycker att du liksom så här, det finns ju ingen en och samma form som alla liksom topplag, inte ens bara i Premier League, är stöpt i. Kolla Arsenal, deras fotboll tycker jag skiljer sig ganska ordentligt från Manchester Citys jämfört med Newcastle som här och nu ligger tvåa. Det är liksom helt olika fotbollsfilosofier. Det finns en helt annan direkt fotboll i framgångsrika lag relativt sett i den här tabellen också. Det finns ju inte en typ av fotbollsfilosofi som är den goda sidan, och så finns det en mörk, ond sida som representeras av alla andra.
Ja, men så här, ta Brentford då. Du tar Brentford, deras match här då, som de gör, det är ett bra lag också. De gör en bra match på hemmaplan mot Spurs, ett bättre lag, alltså om man kollar på pappret.
Ja.
Jag tycker Brentford var minst lika bra på bortaplan mot Manchester City som man vann med, vadå, 2-1.
Mm.
Ja.
Ja, men så vad menar du?
Vad är skillnaden på prestationerna där? Eller så här, vad är skillnaden på City som torskar på hemmaplan mot Brentford och Spurs 2-2? Det känns ju som att det var en process som du startade mot Spurs, och att nu kommer det, ja men på något sätt så kommer det bli en dålig säsong för dem. Det var lite dit du var på väg. Att det är ett mirakel, ja, alltså, att man ligger där man ligger.
Det är det verkligen. Och jag tror aldrig jag varit mer övertygad om någonting än att Spurs kommer bränna topp 4.
Ja, för det är United och Liverpool jagar där bakom med en betydligt större budget inför januarifönstret. Så att det, alltså du kliver in på en 1,20-oddsare här och säger att Spurs kommer bränna. Det är väl inget svårt, men det är inte bara det är inte det vi pratar om, vad resultatet kommer bli av säsongen. Vi pratar om liksom här och nu och vad de har gjort fram till nu.
Jo, men alltså
och att det är ett mirakel att de ligger där de ligger, det är väl ingen, och att framförallt det här att du liksom bakar ihop Mourinho och Conte här och sättet att spela fotboll på. Vart ska de ta vägen? Hur kan man spela så här? Jag förstår inte det. Alltså Antonio Conte har tränat fotboll på samma sätt som han var i Bari. Och har blivit hyllad och älskad. Och spelare som har varit hos honom har tyckt om honom. Och jag har också tyckt att han har spelat väldigt bra fotboll. Vägvinnande och bra fotboll. under sin tid som tränare, och tycker väl att han fortfarande gör det i Spurs, även om det kanske är ingen så här superträffsäsong just den här säsongen. Men man ligger ändå där uppe som är en styrka med 30 poäng på fjärde plats efter 16 omgångar.
Det är klart att det är
en styrka. Jag tycker att det finns en anledning till din process mot Spurs och Conte.
Nej, okej. Okay. Alltså så här, jag är den första att hålla med om att vinna matcher när man inte spelar bra, att liksom inte tappa mark i tabellen när man är inne i sämre perioder, jättestyrka, absolut. Men det Tottenham som jag har sett, det Tottenham som jag har liksom följt under liksom den här säsongen, men även innan sommaren, det är ett Spurs, det är inte bra nog. Det är en fotboll som inte kommer liksom, den kommer inte skaffa de resultaten som jag är helt övertygad om är ribban för vart liksom par ligger. Både internt i Tottenham, men kanske framförallt från supportrarna och alla vi som tittar på och följer Spurs säsong. Alltså, du får ju låta som att Spurs, ja, men de får ut precis det de ska av sitt material, och att om de kommer bättre än sjua så har det liksom så har man gjort jättebra.
Nej, inte det jag säger, utan jag protesterar mot den processen som du inledde det här samtalet mot Spurs och mot Conte. Jag håller inte med om det. Alltså, man ligger fyra efter 16 omgångar, man vinner sin grupp i Champions League. Och alltså det enda vi kan bedöma lag från, det är resultaten. Du alltså det här godtyckliga att gå på fin fotboll och ful fotboll som du ändå in och touchar, det tänker jag inte skriva under på. Det tycker jag är fel.
Nej, du behöver inte skriva under på det. Men
jo, men du är en av de här jävla Potterkramarna som tycker att han spelar så bra fotboll i Östersund och sen i Brighton och sen nu ska han liksom göra det med Chelsea. Jag är inte så jävla övertygad om att han är rätt man för det heller. Att leda ett lag som förväntas vinna titlar eller vara med och kriga om titlarna kräver en helt annan typ av ledarskap. Ledarskapet ser jag som kanske en ännu viktigare egenskap och viktigare för en tränare i ett topplag, i ett absolut topplag i Premier League, än vilken typ av fotboll du vinner med.
Ja, men nu, alltså, absolut, men nu pratar du om Potter i Chelsea, eller jag vet inte.
Alltså, jo, men det är ju en tränare som startar på andra ändan jämfört med Conte, som du placerar i liksom, om den ena ändan är Mourinho och sen kommer Conte, så är ju Potter på andra sidan. Han spelar ju så att säga en rolig fotboll och en vägvinnande fotboll sett till, jo, men det gör han ju.
Jo, men jag vet inte om Potter är liksom det bästa exemplet för den andra.
Du kan
andra...
ta Jürgen Klopp, eller du kan ta vem som helst, men Jürgen Klopp har väl knappast en speciellt positiv period, så det blir lite jobbigare för dig att prata om just Jürgen Klopp och jämföra honom då.
Nej, men
så
jag tycker
alltså, ska vi välja en annan då?
Nej, men Klopp är väl ett jättebra exempel. Alltså, det är absolut. Och så är det ju. Alltså,
startas det aldrig några processer.
Nej, men jag är helt övertygad om att, alltså, Manchester City har ju varit enorma på att skaffa sina poäng i Premier League-toppen de senaste 4-5 åren när Liverpool har varit med och tävlat. Och Liverpool har gjort det liksom så här, alltså de har gjort det fenomenalt, både poängmässigt, men jag tror framför allt sättet de spelar fotboll, sättet Jürgen Klopp har handplockat spelare, utvecklat de spelarna, spelat med de unga spelarna och gjort det otroligt i liksom ett, vad ska man säga, ja, men för att använda samma ord fast i ett annat sammanhang då, i liksom processen Liverpool, det har ju, alltså, jag är helt övertygad om att han har suttit bergsäkert genom den här perioden av svaga resultat det senaste, alltså som den här säsongen inleddes med, just för att han har bedrivit den fotbollen och den filosofin i Liverpool. Det kommer med ett annat pris kontra tränare som kanske nått samma typ av resultat men som inte har checkat i de övriga boxarna. Jag är helt övertygad om.
Jo, vad är det för boxar som ska checkas i? Jag vet inte.
Ja, men det är väl de vi har pratat om de senaste 20 minuterna. Hur det ser
hur det ser ut på fotbollsplanen. Det är de boxarna som uppenbarligen, vi har olika boxar som vi tickar i.
Mm. Jo, uppenbarligen. Absolut. Ja. Men jag...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Alltså så här,
du är helt okej med att det är process mot Spurs och Conte. Det där kommer inte funka.
Nej.
Och det han har gjort fram till idag, efter 2-2 mot Brentford, det är bedrövlig fotboll. Alltså det checkas inte i några andra boxar än resultatboxen. Men hur når han dit då? Hur når han första platsen i Champions League-gruppen? Hur når han fjärde platsen efter 16 omgångar? Med en betydligt mindre budget än de flesta konkurrenter uppe i toppen. Hur når han dit då?
Alltså han har en fotboll...
Han checkar inte in några boxar.
Nej, men jag säger inte att han checkar in några boxar. Alltså, så här, jag säger bara att sättet som Tottenham spelar fotboll på och har så gjort under den här hösten... tror inte jag kommer leda till ett slutresultat som folk kommer tycka är bra nog. Jag tror att man ryker mot Milan i en åttondelsfinal. Man fick kanske den lättaste gruppen av liksom alla i relativa termer.
Det är 90 minuter fotboll som ska spela innan
absolut.
Man är ute.
Men ryker man mot Milan i en åttondel och bränner man Champions League i Premier League-tabellen när säsongen är klar, då är jag helt övertygad om att alltså, alla...
Men om man nu checkar i boxar då? Men förlorar mot Milan, så att säga, spelar ruskigt bra fotboll, bättre fotboll enligt dig än under hela säsongen när man förlorar mot Milan. Hur ska jag då se enligt dig på Antonio Conte och
Spurs? Då kommer han förmodligen
det är bättre, eller?
Då kommer han förmodligen få ut tillräckligt mycket poäng parallellt med det i Premier League som gör att man befäster en topp 4 placering.
Okej. Okay. Ja. Jag tycker bara det är intressant sätt att liksom dels checka i boxar och dels att nå resultat. Och så har man ju faktiskt nått resultat efter 16 omgångar. Både internationellt och i ligan har man nått resultat.
Absolut. Men och det största miraklet den här julen, det är att liksom att det här pågår.
Ja, nej, men det är jävligt intressant. Mm. Det är det. Hur den liksom populistiska fotbollsvärlden kramar om varandra. De är en jävla runkbulle liksom allihopa.
Ja. Ja, men så kanske det är.
Ja, men det är ju det. Det är ju det. Så ska man liksom följa. Man ska tycka om dem och man ska tycka om dem. Liksom. Men det där, det är ingen bra fotboll. Sen i slutändan så får ni fel ändå.
Ja, jag vet inte. Jag tittar på Tottenham och så bedömer jag Tottenham utifrån vad jag tycker och tänker och känner. Jag brukar inte sträcka upp fingret i populistvinden och slicka på det, utan det räcker med att titta på det här jävla gänget. Nej, ja. För fan. Kolla på Spurs. Det är återigen.
Ja, absolut.
Någon jävla waterboard-tortyr.
Ja, men då kan du sitta där med hela dobbgänget och hela liksom fina mediegänget och tycka det. Och så kan ni liksom se när jag seglar förbi och har rätt i allting jag säger istället.
Fina mediegänget. Jag noterade ytterligare från Boxing Day att Alexander Mitrovic är allt vad man vill att en anfallare ska vara. Det är inga liksom, nymodigheter eller konstigheter i det. Han är perfekt. Hur man än vrider och vänder på honom så är han perfekt. Vi förvånades icke av att Julen Lopetegi fick omedelbar snurr på Wolves. Kommer givetvis lösa det där kontraktet så det bara sjunger om det. Där har du en tränare som man litar på gör 100%. Jobbet i ett sånt här utsatt läge. Skulle också vilja landa i, efter att ha sett Newcastle köra över Leicester med 3-0 på 25 minuter eller vad fan det var, att det sämsta som kunde hända Leicester, det var att man tog de där två segrarna precis innan VM-uppehållet när James Maddison spelade för en VM-truppplats och var tillräckligt bra för att lösa lite resultat. Alltså hade man bränt resultaten där, då är jag helt övertygad om att man faktiskt hade gått skilda vägar med Brendan Rodgers, som jag vet inte hur länge jag har messat om, är så utcheckad från det här. Han är så klar i Leicester. De är så skadliga för varandra just nu att det behöver bara ta slut. Och det syntes, alltså man kan inte efter en månads uppehåll, en och en halv månad, vad fan blev det? Ställa ut skorna och se ut som Leicester gjorde första halvtimmen mot Newcastle. Det var pinsamt.
Nej, men då, och alltså försöker lämna Spurs och Conte bakom mig, men där tycker jag att det blir så tydligt när en spelargrupp, en tränare, en klubb, alltså när det är dags att gå vidare. Och precis som du säger, alltså att ibland så är de där segrarna inte bra. För jag vet inte hur mycket tid han köpte sig, hur länge det kan se dåligt ut, hur många dåliga resultat i rad Leicester kan göra, hur mycket tålamod så att säga som han köpte, men det ligger ju i fatet. Risken är ju att man missar tränare som är tillgängliga för att de går till andra klubbar. Jag vet inte om Lopetegui hade varit rätt tränare, men om det kommer fler sådana fall, att man borde ju finnas någon slags lista i alla fall från den sportsliga ledningen på potentiella arvtagare och caretakers. Och ju längre man går det, så färre blir de, tänker jag. I alla fall deras första, andra, tredje val.
Ja, jag tror som sagt att de skulle ha skiftat innan VM. Nu så känns det som att de kan eventuellt ha gått bort sig lite i att liksom låsa sig vid Brendan Rodgers, och eventuellt så kommer det sluta riktigt, riktigt illa. För att det tajtar ju till sig i botten här nu ganska så ordentligt. Nu har ju Leicester lite kudde ner, men det går fort när Southampton också ska börja liksom...
Det är bara 4 poäng.
Southampton har agerat och ska blicka mot säker mark. Wolves har redan gjort det. Everton, ja, nu är man i samma läge igen med Frank Lampard. Man har liksom gjort 12 mål på 16 matcher. Jag ser inte...
Det finns ett lag, det finns en klubb som inte går att rädda.
Ja, det är Nottingham.
Ja, skogen, som Niklas Borg skulle ha sagt. De tar sig inte från den där bottenstriden. Men så på tal om att liksom ha, liksom se klart på saker och ting, så vill jag minnas att jag har varit väldigt tydlig under den här hösten vad jag tror kommer hända med Arsenal. Och att jag för mig att det var med Jesper Hoffman, kan ha varit med några andra, där jag liksom stod på mig och trodde att Arsenal liksom skulle vara med och tävla om det här in på sista omgångarna. Men där jag upplevde att liksom i ert gäng, Gustav, ert gäng,
fina mediegänget.
Ja, fina mediegäng, dobbgäng, FPL-gänget liksom. Ni som har sån jävla koll på de bitarna. Var helt övertygade om att nej, men det här Arsenal kommer ju aldrig hålla. Har ni ändrat er, ni i ert gäng? Eller står ni kvar vid, liksom, står ni fast vid att det där kommer aldrig hålla?
Det beror väl på, alltså, pratar du ligatitel nu?
Ja, såklart.
Ja. Nej, men jag tror väl... Jag
sa ju att det skulle hålla till en slutstrid och att det skulle bli tajt. Medan ni var väl mer inne på, alltså ni i ert gäng var ju mer inne på, ja, men februari, mars. Liksom. Det där kommer inte bli någon titelstrid, utan det kommer blåsas förbi tidigare.
Ja, nej. Jag vet inte. Jag tror att sist vi pratade om det här ordentligt, det var väl med Jimmy Jonevret någon gång i höstas. Så då var vi väl alla tre väldigt övertygad om, alltså, att Arsenal har ju en Champions League-plats definitivt att liksom slarva bort.
Nej, det var nog där jag sa att det blir titelstrid hela vägen in på målsnöret.
Nej, men och ni
pratade om Champions League-plats.
Det ser jag, nej, utan jag pratade i termer om att Arsenal verkligen, alltså, på alla sätt och vis ser ut som ett lag som... Det är väl klart att de kommer lösa Champions League. Det har de ju, alltså, fan...
Ja, mer eller mindre redan gjort.
Exakt, exakt. Men Manchester City...
Det är i alla fall jävligt imponerande det de gör. Och
Manchester, City som titel, Manchester City som titelfavorit tycker jag fortfarande gäller. Det är väl någonstans där jag är. Men jag håller ju precis som du Arsenal oerhört högt. Jag tycker att de övertygar från match till match. Så att vända och vinna här mot West Ham i ett sånt här läge när alla toppkonkurrenter har löst sina resultat dagen innan eller strax innan under samma dag. Att man går in i en sån här match utan Gabriel Jesus som har varit inte någon 20-målsanfallare hittills, men otroligt viktig i den offensiven som har liksom flutit på så jävla bra. Att byta ut en sån spelare mot Eddie Nketiah och ändå behålla lugnet, för det tycker jag ändå liksom imponerade på mig. Att trots att man hamnar i underläget där mot West Ham så kommer man ut i andra halvlek och ja, men ser inte stressad ut, ser inte pressad ut, utan man ser så jävla övertygad ut om att vi kommer få våra chanser. Fortsätt bara i samma metodik och med samma lugn så löser det så här. Jag är mäkta imponerad fortsättningsvis av Arsenal. Det är verkligen bara banka dit igen. Och jag tycker Martin Ødegaard, på tal om Emil Forsberg som en spelare som verkligen utvecklats som ledare. Fan vad jag tycker han bär upp den där lagkaptensbinden. Jag tycker att han för sig och rör sig och ser ut att vara en av hela laget så jävla uppskattad spelare. Och jag tycker att han har lagt på sig några kilo muskler och han har blivit en mycket tuffare duellspelare. Jag gillar fortfarande briljansen kvar.
Ja, men han är fortfarande liksom assistmakare och han har silkesfötter. För jag menar, jag håller med om musklen och att han har blivit mycket bättre duellspelare. Han står pall, framförallt när han är bollförande och blir tacklad. Att han kan fortsätta liksom behålla bollen vid fötterna, där tycker jag han utvecklas absolut mest. Han kändes lite skör innan, lite valpig. Nu har han liksom blivit en man, nu har han blivit vuxen. Det är liksom känslan av att se honom, att han är mer av en komplett fotbollsspelare. Han kanske föddes då med silkesfötter och en jävla fotbollshjärna, men nu har han även checkat i de andra boxarna, för att använda det populära uttrycket.
Ja, men verkligen. Och med ett januarifönster här vidöppet om bara några dagar, så tror jag också att Arsenal absolut kommer addera en eller två spelare som bara kommer höja nivån här. Det har väl snackats om Mikhail Mudryk från Shakhtar Donetsk ganska länge här nu på sistone. Jag kan tänka mig att man överväger en anfallare in om nu Gabriel Jesus skulle bli borta längre än vad som är planerat. Så att nej, jag tycker Arsenal verkligen de förtjänar alla superlativ och lovord de redan inkasserat här.
Verkligen.
Med det sagt så kanske vi ska börja ladda här för Leeds Manchester City ikväll. Haaland tillbaka i sin födelseort. Och så hörs vi igen om några dagar då, när vi ringer in det nya året med den alternativa fotbollsgalan där den första tuttobollen ska delas ut.
Här ser jag jättemycket fram emot att sparka vår lilla WhatsApp-grupp, sparka liv i den. Kanske blir det lilla gruppsamtalet till och med där vi sitter och väger de sista detaljerna för att ta fram pristagarna. Men en sak jag är säker på, det är att Danne kommer ställa sig emot att Ponne vinner årets försvarare. Det är det enda jag kan säga så här långt.
Ja. Kort bara, på tal om januarifönstrets snart vidöppna status. Cody Gakpo dunkade ju in enligt Fabrizio Romano. Nu var väl inte han först med nyheten, men han och en samlad silly mediakår är alltså klar för Liverpool.
Just det. vet inte vad jag ska tycka om den värvningen, men jag antar att man får inleda och vara lite positiv i alla fall sett till vad han har presterat. Och jag såg var någon som skrev till mig, pastorn, Liverpool supporter, skrev att men vadå, ska han in och konkurrera där vi redan har spelare? Är det inte bättre att värva en tydligare nia? Och att det finns lite sådana tankar i Liverpool-lägret.
Mm. Samtidigt, alltså vad fan, Luis Diaz har väl fått något bakslag här och blir borta i 4-5 månader ytterligare. Jag tycker att Oxlade-Chamberlain här i sina två insatser i Ligacup och mot Villa i förrgår inte alls övertygar, håller måttet. Sadio Mané är long gone. Och sen så har du liksom Diego Jota på den där skadelistan utöver Salah och Darwin Núñez som har belastats jävligt hårt. Jag tror att Liverpool, dels så gör de ju en otrolig värvning för framtiden. Men jag tror att det är här och nu. Det är bara att dra på sig tröjan. Gakpo visade ju under VM att han håller ganska bra form för dagen. Så att, jag ser det som långt ifrån omöjligt att han spelar och spelar ganska mycket. Och förmodligen gör det ganska bra också, omgående i Liverpool.
Vet du vilka värvningar som jag är otroligt svag för?
Nej.
Det är ju när ett stort europeiskt lag möter typ ett lite mindre lag som kommer från Skandinavien, eller vad vet jag, kanske till och med Polen. Polska ligan är inte så bra. Eller Lettland. Du förstår vad jag menar. Mm. Och sen så värvar man den bästa spelaren i det laget.
Typ som Jens-Petter Hauge till Milan.
Jens-Petter Hauge till Milan. Jesper Blomqvist vart väl värvad på det sättet. Andreas Andersson också. Liksom från kanske inte direkt, men Jesper Blomqvist borde ju ha blivit värvad direkt efter en sån match, va? Men nu har ju Roma gjort samma sak. Det kanske blir deras Jens-Petter Hauge. Jag vet inte, men de har ju värvat han Ola Solbacken från Bodeglimt.
Ja, jag vet. Jag vet.
Han gjorde ju 3 mål på Roma förra året. Man vet ju att de har inte scoutat honom någonting. De har ju bara sett att göra de 3 målen. Bara. Nu har han ju dessutom Svinkolato, så att de kan ju ta honom gratis. Kan ju bara plocka honom. Det är bara sett till de 3 målen som han har gjort att han är gratis.
Ja, det är klart att man inte har längtat ihjäl sig efter en ny norrman i Norge.
I Roma där.
Nej, precis. Sa jag i Norge?
Ja, du sa i Norge.
Ja. Nej, jag hejar ju på Norge, va? Jag hejar på Norge sedan 25 år. Nej, i Roma.
De checkar i alla boxar.
Exakt. Ska dock sägas att en av mina favoritspelare all time i Roma var norsk. Då pratar jag inte om Jon Karev, utan givetvis då Jon Arne Riise.
Absolut.
Fan vad bra han var. Så.
Han gjorde jobbet, helt ja. Klart. Alltså, lite det Martin Jörgensen var för Fiorentina också. Alltså,
han var väl dansk?
Gedigen spelare. Han är danska, men
samma skit.
Det är samma aura liksom. Same shit. Uh-huh. Different name, va? Different nation.
Ja. Nej, men det blir spännande att följa Cody Gakpos första tid i Liverpool.
Verkligen.
Jag tror han plockas för att gå rakt in här. Kanske inte starta 10 matcher i följd, men att han ska spela omgående. Det är vad jag tror.
Säkert.
Jag och mitt fina mediegäng, det är vad vi tror.
Ja, men det är härligt. Jag följer er på distans. Jag vet vad ni... Det är ganska enkelt att veta vad ni tycker och tänker.
Mm, härligt. Men du, hälsa tjejerna. Ta hand om dig. Detsamma till er som lyssnar. Vi hörs om några dagar igen. Så får ni ha det så jävla bra till dess. Så hörs vi för sista gången 2022.
Underbart. Ciao Tutti.
Ciao Tutti.
Jag är frusen, du är en av flera tusen. I en plastburk för att sjunga. Är du där med mun och tunga? Du är flickan i reklamen som har tagit charmexamen. TV-shop är så på riktigt. Det du säger är så viktigt. Och du är så, yeah yeah, wow wow. Du är så, yeah yeah. Wow, wow. Du är så. datum. Så så börjar jag att fira, för du är så. Yeah, yeah, wow, wow. Du är så. Du är här, jag är frusen. Du är en av flera tusen. Låt mig komma, kan du svära på att du alltid ska vara nära. Jag vill bara explodera lite till och lite mera. Som en lucka i mitt sinne, känslor som jag har slängt inne. Och du är så. Yeah, yeah, wow, wow. Du är så. Yeah, yeah, wow, wow. Du är så. Du är så. Yeah, yeah, wow, wow. Did I-